Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Svenska Snillen är en podd från Ny Teknik som spelas in i samarbete med Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Som medlem får du tillgång till flera förmåner, bland annat Ny Tekniks premiuminnehåll. Vill du ha tillgång till premiuminnehåll, då ska du aktivera din prenumeration på nyt.se/aktivera. nyt.se/aktivera. Och vill du ta del av fler fördelar som ett medlemskap för med sig, då ska du klicka in på sverigesingenjörer.se. Sveriges Ingenjörer hälsar också att du som ingenjör gör skillnad för världen och att de ser till att göra skillnad för dig. Vi på Ny Teknik tackar för samarbetet med Sveriges Ingenjörer.
När Ryssland invaderade Ukraina så som vanligt så dagarna innan så gör de desinformationsnarrativ. Och så faller ju massa människor för det här. Och det är ju exakt likadant som hände här då Hamas kommer från Gaza in och har ihjäl 1200 israeler. Inom minuter efteråt så börjar internet med memesen sprida sig som lurar massa studenter runt omkring i världen för att falla för propagandan och gå ut och demonstrera. Så den här kombinationen av cyber, disinformation och fysisk krigsföring håller på att bli oerhört integrerad och har då liksom varit ett ställe där vi har kunnat hjälpa till på bra sätt.
Hej och välkommen till podden Svenska Snillen. Jag heter Bill Borå och är reporter på Ny Teknik. I detta avsnitt har jag tagit mig till Göteborg och det framgångsrika analysföretaget Recorded Futures lokaler. Inom kort kommer bolagets grundare, Kristoffer Ahlberg och Staffan Truvé, att göra oss sällskap. Staffan Truvé har en doktorsexamen i datavetenskap, har varit vd och ordförande för forskningsinstitutet RISE, suttit i digitaliseringsrådet som regeringens rådgivare i frågor om digitalisering, varit ordförande för AI Sweden, ordförande i IVAs avdelning för informationsteknik, men är nu teknisk chef för Recorded Future. Kristoffer Ahlberg är i sin tur vd för bolaget och har även han en doktorsexamen i datavetenskap från Chalmers. Han är ledamot i IVA och har kallats en av Sveriges allra framgångsrikaste entreprenörer alla kategorier. Staffan Truvé och Kristoffer Ahlberg är också 2023 års mottagare av Polhemspriset, Sveriges äldsta teknikutmärkelse som delas ut till framstående innovatörer, forskare och ingenjörer. De tilldelas priset då de tidigt insåg två saker om internet. Att det skulle bli en spegling av den verkliga världen och att informationen som tillhandahölls behövde sorteras för att kunna analyseras. Cyberattacker är idag en del av vardagen för både stater och enskilda företag. Tidigare var syftet ofta att stjäla företagsinformation, men hotbilden har nu vidgats rejält. Pristagarnas teknik samlar in enorma mängder data från internet och analyserar den med AI-stöd. tekniken gör det möjligt att i realtid identifiera potentiella oroligheter, attacker och terrordåd. 14 år efter grundandet har Recorded Future växt till världens största underrättelseföretag och har idag tusentals kunder i över 75 länder. Låt oss nu välkomna dagens gäster. Kristoffer Ahlberg och Staffan Truvé, varmt välkomna till podden Svenska Snillen. Vi sitter här i Göteborg, du och jag, Staffan, och Kristoffer, du är med på länk från Boston. Ni är årets mottagare av Polhemspriset. Jag tänkte att vi börjar där. Det är ju Sveriges äldsta teknikutmärkelse som delas ut till framstående innovatörer, forskare och ingenjörer. Vad betyder det för er att ni har fått det här priset? Om vi börjar i Boston.
Ja, det är ju väldigt kul. Det betyder att vi har hållit på och kämpat hårt med det här beroende på hur man räknar sedan 2007, 2008, 2009. Kan få välja hur länge, 13-14 år. Och ute efter vägen så sliter man varje dag med det ena och det andra. Då är det kul ibland på en paus och höra någonting har gått bra. Det här är ju väldigt trevligt. Så det är nog så jag skulle tänka på det.
Vad känner du, Staffan?
Ja, nej, men precis detsamma. Det är väldigt hedrande så. Och som sagt, nu är det ju väldigt kul att vi får priset ihop. Vi har jobbat ihop oändligt länge då. Men sen tycker man också ska säga att det här... Jag tycker att det känns också som ett pris till alla andra som har varit med. Det är många som har varit med väldigt länge i det här bolaget. Så det är som alltid, det är en lagsport sånt här.
I alla fall, stort, stort grattis. Det här priset har ju då delats ut sedan 1878. Så det är ju nästan 150 år gammalt vid det här laget. Er teknik hanterar ju dock något modernare problem. Och jag försökte förklara det här för min sambo hemma. Och hon svarade efter min förklaring. Alltså som de spammail man får som säger: någon försöker hacka dig, skriv in dina uppgifter här så hjälper vi dig. Fast lite mer på riktigt då. Det här gör ju inte Recorded Future rättvisa. Så hur skulle ni beskriva er teknik på ett enkelt sätt?
Ja, nej, sorry för din sambo, men det var en synnerligen dålig beskrivning. För att vara tydlig, jag är en tydlig person, så det var en synnerligen dålig beskrivning. Nej, det vi försöker göra är tvärtom, verkligen 100% tvärtom. Vi försöker, vårt jobb är ju stoppa till exempel folk som skickar ut massa spam i mejl, men kanske även lite värre aktörer, oavsett om det är cyberaktörer eller folk som är i krig eller vad, disinformationspersoner. Där vi försöker använda internet som en inhämtningssensor för att samla in data av alla dess art. Vi kan ta och prata mer om det, analysera den datan och sen kunna använda det för att stoppa till exempel den här personen som skickar ut spam-e-mail eller om det är en kinesisk aktör som försöker hacka sig in i ett power grid-system i Indien eller om det är en rysk aktör som försöker påverka valet i Frankrike eller vad det nu må vara. Så, det är sådana grejer vi gör. 100% tvärtom.
Staffan, om du skulle sätta det i enkla ordalag, har du något annat?
Nej, men det är, som Kristoffer sa, mina idén är ju att idag är ju världen sån att allting hamnar på internet. Allting planeras på internet. Om du tar de här cyberkriminella till exempel, de har ju sina egna kommunikationskanaler och forum där de pratar om vilka verktyg och metoder de ska använda. Det är till och med att man kanske frågar om hjälp när man vill bryta sig in hos ett visst bolag då. Så genom att suga i oss så mycket information vi bara kan och organisera och analysera den, så kan vi ju ge möjlighet till de som ska försvara världen då att få så tidiga signaler som möjligt på att någonting håller på att hända. Det är ju det som är grejen, att cyber- eller IT-säkerhet har ju alldeles för länge ägnats åt att försöka reparera skadan efter att något har skett. Vi vill ju att folk ska veta innan när någonting riskerar att ske så att de kan förbereda sig och förhoppningsvis så att säga, bygga skydd innan det dåliga händer.
Mm. Så en sorts, ja, men, som du säger, man vill hantera allting innan skadan är skedd.
Precis,
ja.
En klassisk underrättelsetjänst går ut på att försöka hitta tidiga signaler på att dåligheter händer. Sen kan det även här då, när det gäller cyberprylar så det kanske gäller för vanlig underrättelsetjänst också. Sen när någonting håller på att hända så vill man också ha bra med information. För att veta vad som är. Eller efteråt så vill man ta reda på vem var det som gjorde dåligheterna. Och grejen med prylar i cybervärlden framförallt, oavsett om det är spionage eller om det är någon som vill göra ransomware för att låsa ner datorer eller någon som vill förstöra saker och ting eller stjäla pengar eller vad det än må vara, så sker det ju ofta i väldigt mycket tysta i bakgrunden liksom. Så många gånger så blir man ju tvungen att göra saker och ting efteråt, men då vill man kunna ta reda på hur gick det till, vem var det, varför gjorde de det, så jag kan liksom använda det som feedback för hur jag ska försöka arbeta bättre framåt.
Och en annan grej man kan säga där, det är ju också att ofta är det så här att, men om man till exempel gör då en phishing-attack till exempel, ofta gör ju folk det så att säga kanske i en viss geografi, man ger sig på banker i södra Europa kan vi säga till exempel. Och det innebär ju att om man då kan få information så snabbt som möjligt om att någon har blivit anfallen, då kan man kanske ge dem som de inte har hunnit med att anfalla än, att ge dem en signal då. Det här är ju en viktig poäng, liksom att om vi kan samla in information då från väldigt många olika platser, så ökar sannolikheten att vi får den tidigaste signalen och att några faktiskt kan göra innan.
Nej, om du tänker på, vad är den bästa indikationen på att du kommer att ha inbrott hemma hos dig?
Att grannen får inbrott.
Ja, grannen får inbrott. Problemet på internet är att din granne är plötsligt inte var din granne. Det är rätt ointressant med geografi på internet. Så här, det faktum att någon är i södra Frankrike är troligtvis inte så himla spännande. Utan det som är spännande är att de använder samma säkerhetssystem, att de hänger på samma payment-system, bla 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 bla. Så din granne må mycket väl vara i Wellington på Nya Zeeland. Och det är det som gör världen så mycket svårare i cybervärlden. Och därför så att ha global underrättelseinhämtning blir oerhört viktigt, och det är det som du stora delar har legat bakom varför vi har kunnat bygga ett fint företag utav det.
Om man kollar på eran kundbas, jag tror att man har sett att ni har över 1700 klienter i 75 olika länder, och att där finns myndigheter i väldigt många länder, hälften av Fortune 100-bolagen, alltså 50 av de största bolagen i USA. I en gammal intervju med Breakit har du, Kristoffer, sagt att ni har de fyra största bankerna, fyra största sociala medierna och de tre största underrättelsetjänsterna i världen. Så ni har ju ett stort grannskap i sånt fall att kunna, om något händer någon, att kunna helt enkelt se vad händer härnäst och skydda många, antar jag. Är det lite så som...
Jag har tur med att bygga ut kunderna runt omkring i världen på ett bra sätt. Det är väl ungefär 1800 sammanlagt och absolut... Liksom väldigt mycket bland de största myndigheterna och de största företagen, men även i folk som är mindre till sin natur men som kanske har extra speciella hemligheter eller extra speciell finansiell information som gör dem till ett high value target som man brukar prata om, och därför så kanske du vill använda Record Future då. Så, nej, men vi har tur på det. Vi brukar prata till exempel om att vi har 42 eller 43 utav världens cybersäkerhetsmyndigheter som kunder i allt från USA till Israel till Ukraina till Singapore till Japan, liksom spritt omkring i världen. Så, vilket har blivit oerhört elegant.
Om man kollar på det då, för att men världen är ju, det händer ju väldigt mycket, det är mycket geopolitiska konflikter här och där, och ja, det har väl inte gått någon förbi att just cyberattacker nu ofta hänger ihop med andra sorters kanske krigsföring eller så.
Nej, det är ju en del av modern krigsföring. Ja. Liksom.
När Ryssland invaderade Ukraina så som vanligt så nätterna, så här, dagarna innan så gör de DDoS-attacker på bankerna. De försöker skriva ett liksom desinformationsnarrativ om att det här är liksom... Det är inte Ryssland som startar kriget, utan egentligen så är det Ukraina som startar genom att be på NATO liksom. Och så faller ju en massa människor för det här rappakaljan liksom. Och sen samtidigt då så blir det ett krig av det. Och det är ju exakt likadant som hände här då, där Hamas kommer från Gaza in och har ihjäl 1200 israeler. Och sen inom minuter efteråt så börjar internet med memesen sprida sig, som lurar massa studenter runt omkring i världen för att falla för propagandan och gå ut och demonstrera med Hamas-flaggor liksom. Så den här kombinationen av cyber, disinformation och fysisk krigsföring håller på att bli oerhört integrerad och har då liksom varit ett ställe där vi har kunnat hjälpa till på bra sätt.
Går det ens att liksom tänka sig att man kan vinna den här kampen? Alltså, för att det blir ju... Ja, det är ju alltid väldigt många som jobbar med desinformation och jobbar med...
Ja, men jag menar, det enda man kan göra det är ju som sagt att vara ultraambitiös med att försöka samla in information så brett som möjligt. Sen är det ju så här att vinna, man kan diskutera vad det innebär här. Man vill ju så att säga kunna detektera, det är ju det vi hjälper till med. Sen vad man gör för motmedel då, om man så att säga går ut och talar om hur det egentligen är, det är ju så att säga en annan komponent i detta.
Det gjorde ju NATO och USA väl, och egentligen var det inte NATO, för fransmännen och tyskarna trodde inte på att Putin skulle invadera. Svenskarna trodde inte heller på att Putin skulle invadera. Men amerikanerna och engelsmännen visste att Putin skulle invadera, och då började de tala om det. Disclosade det, publicerade den här informationen. Det blir ju oerhört komplicerat för Putin då. Nu gjorde han det ändå. Men genom att man faktiskt... Det finns ju många människor i världen som vill relativisera världen. Ja, det finns en sanning här och en sanning här. Det har blivit en, men så ska det inte vara. Låt oss se till att vi kan liksom publicera vad sanningen är. Och i det här fallet så blir det obekvämt för Putin då. Så kan man vinna eller inte, det är inte så enkelt så att man liksom A eller B. Men absolut, så kan man vara ordentlig på, som Staffan säger, på väldigt ambitiös vad man samlar in, hur man analyserar, titta från olika perspektiv. Jag har sett hur man kunnat använda kombinationen av våran data med AI för att kunna väldigt enkelt och snabbt kunna följa narrativ, liksom så här, om det pågår någonting i, inte vet jag, liksom i Ukraina, så vill jag ha det ryska perspektivet, det ukrainska perspektivet och kanske det mer generella europeiska perspektivet. Du kan lägga dem bredvid varandra på ett väldigt snabbt och enkelt sätt. Det är en uppgift som tidigare kanske skulle tagit, oavsett om det är en journalist eller en underrättelseanalytiker eller vem det nu har, kanske dagar, veckor att göra. Det kan bli mycket snabbare att göra med en dator idag. Och sen låta människan fokusera på att analysera det som är ovanpå det då. Så jag tror absolut man kan, jag vet inte om vinna rätt ord, men man kan absolut liksom, i slutändan så ska sanningen kunna vinna. Och det tror jag absolut att det kan vara en del av att hjälpa till med.
Och det är ganska intressant, väldigt ofta när man pratar om vad vi gör så får man ju frågan då som säger, men ni plockar ju också in vad, när folk sprider lögner på internet. Och det gör vi ju, vi reflekterar det som pratas om. Och jag brukar säga det ibland, så är lögnerna är ju viktigare att känna till än sanningen. Sanningen är ju det den är, men om någon börjar sprida lögner om ditt företag, det är ju det du framförallt vill ha koll på då kanske, för att kunna bemöta det.
Jag såg ett oerhört intressant exempel här igår liksom på någon antisemitisk bild som har flyttat runt sen då den 7 oktober var det någonting här, så, som har flyttat runt i världen då, precis sen Hamas gav sig in i Israel då, för att döda folk. Och den här bilden har vi sett på alla möjliga olika ställen då, men där vi då bildanalytiskt kan komma tillbaka och se att den här kom ut liksom direkt efter den här attacken då, där man då kan se att ja, det var inte sant. De hade redan då börjat propagera, liksom göra sig redo med sina antisemitiska budskap i anslutning till själva attacken då. Och den typen av prylar, då kan man liksom... Nu kanske du säger att det är lite för sent då i det fallet, men jag tror att man kan, genom att kunna förstå information på storskalig nivå här, så kan man hjälpa till ganska bra.
Men om man kollar då lite mer på hur den själva tekniken fungerar. Hur är det ni samlar in data? Och vad använder ni själva för att analysera datan? Och vad går sen ut till kunden?
Jag brukar säga att vi började som företag med att samla in vad som skrevs på internet på stor skala. Det var ju många olika språk. Från början var det 7 språk. Nu är det väl 15 eller något sånt här. Och kanske till och med lite mer beroende på hur man räknar. Och så varje år så har vi på något vis skruvat oss längre och längre in i det där, från till exempel från vad man skulle kalla klassiskt öppna källor till mer vad man kanske skulle kalla dark web-varianter, till mer teknisk information, oavsett om det är malware eller nätverkstrafik eller DNS-information, och långt, långt in till själva kärnan på internet. Och till slut så kommer man väl till där elektronerna rör sig någonstans, och då kanske det tar slut då. Men så samlar man på sig all den här informationen, det är ju spännande, och bilder och video och allt vad de var. Den andra biten då sen är ju att kunna analysera det här och kunna hjälpa folk att connect dots och connect hela collections utav data i det här då. Så... Men på det som jag, varför det har blivit en intressant uppfinning i någon mån, är ju både för hur vi kan samla in där, vi kan analysera den informationen, koppla ihop det och sen ge folk tillgång till det på ett enkelt sätt. För där kan ju liksom få vem som helst att drunkna i massa information, utan man bara har massa data men inga svar, men det har gjort ett enkelt sätt att kunna söka den här informationen. Jag vet inte, Staffan, om du har något att lägga till.
Ja, men jag kan ju säga det, så när vi började detta, ska jag komma ihåg som sagt, att vi började tänka på detta 2007 egentligen, och kanske haft så här, idéer om det innan också, men grundidén var ju här att det här blir ju för mycket för någon människa att kunna analysera om man vill så att säga fånga in hela internet då. Så vi såg ju från början att en förutsättning här, det var ju att använda, låt oss kalla det AI-teknik då, både för hur man analyserar data men också för hur man representerar den. Så vi har ju från grunden haft en idé då om att bygga en kunskapsgraf som vi kallar intelligence graph hos oss då, för att bygga den här modellen av vad är det som händer i världen. Vem gör vad? Vem pratar med vem? Vem anfaller vem? Och så vidare. Och sen har vi då använt språkteknologi då från början för att ta all den här ostrukturerade texten som kommer in, organisera upp den, att hitta liksom att okej, nu är det en terrorattack här. Var äger den rum? Vem var det som gjorde den? Varför gjorde man det? Och att göra detta på flera språk, som Kristoffer sa. Och att till och med då representera det i den här grafen på ett språkoberoende sätt. Så att man kan kombinera det som skrivs på tyska och franska och arabiska och kinesiska om samma händelse. Och till exempel förstå de olika perspektiven då.
Men sen då, den viktiga poängen att det var där vi började då. Men det mest intressanta datan vi får idag kanske inte är de här språkgrejerna längre. Utan det intressanta vi gör är med mer teknisk information från internet. Mm. Men att vi sen då kunnat koppla ihop de två bitarna på ett oerhört bra sätt. Och även när du går in i de mest sofistikerade underrättelsetjänsterna runt omkring i världen, så tenderar de här grejerna att leva på olika sätt då. Sen är det därför USA har 17 underrättelsetjänster och Sverige har 3 eller 4, eller beroende på vad man räknar. Och det tenderar ofta vara lagligt bestämt vem som får titta på det här. Att underrättelsetjänst A får bara titta på typ information av typ A, och tjänst B får bara titta på en viss typ av information. Vi har inte den constrainten, utan vi kan kombinera information på alla möjliga bra sätt och vis. Då. Och där kan vi göra saker och ting som kanske andra myndigheter inte kan. Då.
Men ni använder bara öppna datakällor som finns på nätet, va? Och liksom scannar?
Man tänker sig, det finns ju två sätt att kalla det, saker och ting öppna. Då. Dels har du det här vad man kallar open source, är det engelska ordet här. Då. Och open source är egentligen vad som har klassificerats som hemligt. Så du skulle kunna någon skulle kunna lyssna på den här podcasten, skriva en rapport om den och säga att det här var väldigt intressant. Och så lägger de till lite analys om den och säger att det var det här jag förstod utav den här, mina slutsatser. Och sen stämplar man top secret på den. Boom! Nu är det ingen öppen dokument längre, nu är det en top secret. Så det är klassificeringen. Öppna källor å andra sidan kan man då tycka, då frågar man så här, om någon har en satellit i rymden och samlar in satellitbilder, är det en öppen källa eller inte? Liksom? Det kan man argumentera om. Jag skulle säga att det var rätt öppet, så här, men inte, för att det är liksom legalt att ha en satellit. Det må vara att det är dyrt att ha en satellit. Det är inte så om vi tre skulle börja skicka upp en satellit imorgon, det är så där, snyter du näsan, men det är ju liksom öppet i någon mån. Då, så här. Om vi vill lyssna på telefonsamtal så är det ju uppenbarligen vad vi inte kallar öppet. Liksom, för det är ju oerhört liksom, legalt. Liksom, där man vill öppna ett brev vid gränsen alla 1940 liksom, så, här, så är det ju också stängt. Och, så här. Det är det, så, för att vara 100% klart, vi öppnar varken brev eller lyssnar på telefonsamtal. Vi varken kan eller borde. Eller, liksom, det vore olagligt och vi vore i fängelse innan vi linkade om vi gjorde det. Men däremot så är internet... Det är ju väldigt intressant då, att när du har internet, och våran sensor är internet i princip för 99,99% av vad vi gör då. Och internet här, som vi tar oss in i ett ryskt forum, så nej, det är inte öppet. Det är liksom det är fel du säger när du säger att det är öppet. Men däremot så är det ju enligt en government, för vi måste använda alla möjliga metoder för att komma in i det här forumet, slutna forumet där någon har en liten klubb, så här, och vi vill kunna samla in där inne. Så absolut inte öppet. Men däremot är det ju från en government-klassificering fortfarande, eftersom Record Future är en kommersiell källa, så är det en öppen källa. Nu är jag väldigt komplicerad om det här, men det är viktiga distinktioner. Och det du kallar öppna källor, man får vara väldigt bra på att göra distinktioner.
Och det är då liksom den här intelligence graph som du nämnde, det är det som man brukar kalla den här digitala tvillingen av världen som ofta dyker upp när man läser om er. Eller är det... en feltolkning där också.
Nej, men det är det man kan säga.
Ja, det är bra. Absolut. Den vill man ju, om det är en tvilling, eller jag tycker att Staffan kallar det tvilling, jag är inte lika mycket inne på tvillingordet. Men det är ju en representation av världen då. Så om du vidare är verkligen en tvilling då, ibland så kanske den representerar mer än världen, i vissa fall så representerar, vet jag. Men det är ju en spegling, en tvilling, en representation. Jag vet inte, Staffan, är det viktigt att det är en tvilling?
Det är bara ett ord som folk har använt. Jag tycker det som man ofta pratar om, det är den omvända märkelsen att man liksom ska bygga någon digital tvilling av en fysisk pryl. Så tycker jag det är lite kul att säga att nu bygger vi egentligen en, kan vi säga, en digital tvilling av en digital grej, nämligen internet då, på det sättet.
Det som jag har pratat om mycket här över de sista 25 åren, det som gör att Recorded Future kan finnas liksom, the raison d'être, ifall du vill här, liksom, är på något vis att sista 25 åren så har världen så här långsamt migrerat till internet, liksom, system och transaktioner och inte vet jag, alltihopa. Liksom. Den här podcasten kommer ju säkert inte skickas ut på radiovågor, utan den kommer...
Kassettband.
Ja. Exakt, gammal teknik.
Ja, allting långsamt migrerar till internet då. Det blir som internet blir en kopia utav världen. Det som kommer hända över nästa 25 åren är ju tvärtom. Där världen blir en spegling eller en kopia utav internet. Där internet, det är liksom internet first. Där oavsett om det här nu är makt, demokrati, transaktioner uppenbarligen fortfarande, identitet. Det är en scary än om man har barn liksom. Identitet, you name it liksom. Alltihopa kommer komma utifrån internet. Och om man verkligen tror på att det är dit hem vi kommer komma då, så tror man också på det här med att cyber och krig och disinformation är liksom är samma sak. Och vi lever på internet först och sen kommer till världen. Då finns det ju en jättemöjlighet att bygga ett företag som Record Future då. Och det är väl som är bara att sova bättre någon morgon.
Men då kommer kanske frågan här. Ni har ju hållit på med det här länge nu. I, vad är det, 14 år? Mm. Så hur kom ens idén till Recorded Future för 14 år sedan? Det här är ju inte ert första bolag, så ni var väl väldigt inne i just internet.
Den uppkom på Kristoffers löpband, så han får berätta det själv.
Ja, men i någon mån så går det hela vägen tillbaka till så här 1991 eller något här. Så var jag på ett labb på University of Maryland och Staffan var min ex-opsanledare, men jag jobbade även professor där på hur man skulle kunna analysera stora datamängder. Det vi kallar stora datamängder då var uppenbarligen triviala datamängder vid det här laget då. Och så höll vi på med några grejer och det blev Spotfire där vi jobbade tillsammans och byggde det och så sålde vi det bolaget. Så i samma veva som vi höll på att sälja det så var jag som Staffan sa på min treadmill. Och så slog mig att istället för att tänka på bara analysera datamängder liksom, det ultimate datamängd här är ju liksom internet i sig va. Om all data flyttas till internet i hela världen, det blir, om man tänker sig biblioteket i Alexandria, liksom, när det var liksom, inte vet jag, 1000 år före Kristus eller något. Om man fast forward det här, nu är det motsvarande köpt, all information dyker upp på internet. Så jag helt säkert helt fel om Alexandria där, by the way, whatever. Om all information finns på internet, varför bygger man inte en analysmotor som är liksom hårdkodad in där, eller hardbolted onto the internet? Och så får man bygga analys verktyg som gör att det här kan funka i realtid då. Och då börjar vi igen med det som skrevs, men så hela tiden bara så djupare och djupare det. Så jag sprang upp i mitt kök från treadmillen i stor iver och skrev ner vad som var en möjlig första patent application där som vi submitterade. Den kan man hitta om man kollar i USPTOs prylar. Och sen så gjorde jag ingenting med den bara låg, men sen efter ett tag så ringde jag Staffan och Erik Wistrand och Jan Sparud och Kasper Wellerman och en buntar och alla andra liksom old buddies här och sa det här, nu har vi en bra idé här, nu kör vi igen. Så kör vi igen. Så man kan säga att om man vill få det att låta gammalt riktigt så är det ju som en 31 eller 32 år gammal idé som bara har utvecklats över tiden då.
Men man kan ju säga att det fanns ju också, men om man tittar då liksom runt där 2006-2007, jag menar det hände ju massa grejer i världen. Det var då liksom som iPhone kom, det gjorde liksom att vi människor verkligen blev sensorer och som sociala medier började växa. Det var precis då också som faktiskt, kan vi säga, den här moderna AI-revolutionen började. Liksom att det var då den här, de första, så att säga, kritiska papperna runt deep learning kom. Och det var ju liksom, som sagt, en förutsättning att vi såg här att det fanns möjlighet att faktiskt bygga ett system som kunde förstå text bra nog. Hade vi haft Hade vi försökt samma sak 10 år tidigare så hade det misslyckats, kan jag säga. Intressant nog kan man säga att hade vi försökt 10 år senare så hade det varit lättare att göra det. Det har hänt otroligt mycket här nu då. Men vi hittade nog, det var liksom många faktorer samt. Det är väl ofta så liksom att det är en bunt saker som råkade sammanfalla tidsmässigt då som gjorde att det var rätt tid att göra detta.
Absolut, och sen den andra stora grejen som också kom vid den tidpunkten var att vi byggde den första versionen av saker och ting, så stod det, gick på något litet datacenter i Göteborg som var lite allt tramsigt. Men sen fattade vi att vi ska ju köra det här på Amazons AWS-tjänst. Och det var också i den tidsperioden 2008-2009. Och det betyder att vi idag, jag vet inte hur vi räknar här, om vi säger tusentals servrar kanske är rätt ord att använda. Där systemet kan stå på tusentals servrar och så alla kunder kommer åt den här stora datamängden och delar. Så liksom själva affärsmodellen i sig är rätt fantastisk faktiskt. Det är liksom, jag kallar det en infinite ski slope där vi kan sälja hur många ski passes som vi vill till det här. Så det blir en väldigt bra affärsmodell då. Och även en teknisk modell då, där kostnaden för att lägga till en datapunkt har varje år fortsatt neråt. Vilket igen man har gjort det 10 år tidigare, så det hade inte gått fysiskt. Det hade nog inte fysiskt ens gått att göra då. Så det är också rätt intressant.
Så det möjliggör liksom att enkelt för er kunna ta in nya kunder och enkelt för dem att helt enkelt bli integrerade i det.
Inkrementella kostnaden för att lägga till mer data är väldigt, väldigt låg. Inkrementella kostnaden för att lägga till en ny kund är också väldigt låg då.
Ännu lägre,
precis.
Det betyder ju att alla, om man håller på med startups, så säger alla, pratar om unit economics liksom, så här, hur mycket det kostar att lägga till en kund. Och i många fall så när folk bygger startup tänker de inte efter på det liksom, och så märker de på det tredje året att shit, vad, när jag skaffar mig en ny kund, jag förlorar pengar för varje ny kund jag lägger till liksom. Men här blir den modellen ganska bra liksom, man har kommit över en viss hamp så.
I det här har ni kunnat använda era erfarenheter från era tidigare bolag då?
Ja, men det var i någon mån, men det var väldigt, det var både på jord och nej, för det var, Spotify var ett analysverktyg, är ett analysverktyg och det används i alla möjliga varianter, så till exempel det används i läkemedelsforskning fortfarande, skulle jag nog tro att nästan varje läkemedel som kommer till marknaden i världen rörs någonstans av Spotify. Där analyserade vi genomdata och textdata och integrerar det på eleganta sätt som kanske skulle kunna jämföras med det vi gör. Vi gjorde inte vad man skulle kalla cyberprylar, men vi jobbade med CT-prylar, vad kallar man det på? Ja, counterterrorism-prylar då, i den här 2003, 4, 5, 6, 7-grejen när alla skulle jaga terrorister. Så då gjorde vi counterterrorism-prylar där som i någon mån faktiskt skulle kunna likna det grejerna vi gör nu då. Men å andra sidan så var det rätt triviala datamängder och det var datamängder som kunderna hade hos sig. Men alltså nu har vi ju liksom byggt en, vi har datamängden, så själva modellen är ganska radikalt annorlunda.
Man får säga att det finns ju liksom ett Spotify-DNA i bolaget på det sättet i termer av att tänka på hur man gör data tillgängligt och förståeligt för människor så liksom på det sättet.
Och du, jag har hört dig kalla dig själv för parallellentreprenör tidigare, tror jag. Har ni fortfarande, driver ni många verksamheter eller är det bara Recorded Future som gäller just nu?
Samma på sin egen åsikt. Jag tror att man vinner när man har ett bolag som man fokuserar 100% på. Och så lyckas man med det om man gör det väldigt bra. Där kompis Martin Lorentzon har ett bra sätt att säga att folk babblar alltid om att man ska inte lägga alla ägg i en korg. Och Martin säger det tvärtom. Han säger att man ska lägga alla ägg i en enda korg. Och sen bevakar man den korgen väldigt, väldigt väl. Och då går det bra.
Nej, men man kan säga så här. Jag har ju aldrig någonsin jobbat med en grej så länge som Recorded Future och aldrig så mycket heller för den delen. För jag menar, det beror ju på dels att det är otroligt kul, men det är ju också för att det är extremt svåra problem vi löser. Jag menar, det är, ibland brukar jag säga att om vi hade fattat liksom vidden och komplexiteten på det vi skulle börja bygga, så kanske vi inte ens hade börjat. Men det gäller att vara lite naiv och optimistiskt och sen så bara bygga på efterhand så. Och det, som sagt, vi har hållit på länge. Det tar tid att bygga bra grejer så.
Absolut, så används det ju liksom för så kritiska prylar liksom. Ibland kan det vara liksom någon sitter på ett bolag någonstans eller någon liten myndighet och analyserar lite data så här. Men på andra ställen så I Ukraina till exempel så är vi deployade i 14 eller 15 myndigheter då. Militär, underrättelsetjänst och en del kritisk infrastruktur också då. Och då har du en demokrati liksom med andra anslag utav kanske världens mest evil country liksom. Verkligen evil. Som står på det här vid dörren och attackerar dem på alla möjliga olika sätt och vis. Där vi kan liksom se att vi kan hjälpa till. Även för det vi kan göra är liksom 0.0001% utav helheten och kan lägga till ett par nollor liksom. Vi ska vara lite handbara om hur lite det är. Men den lilla biten vi kan göra gör ju att man är villig att låta bli att sova en del. Liksom för att det är värt det liksom.
Ja. Man hör ju att ni båda är väldigt passionerade kring just det här. Och det, jag förstår det när ni förklarar vad det handlar om. Om vi återgår lite till AI som vi har nämnt lite. Ni sa ju att det var deep learning kom där i samband med att ni drog igång. Och hade ni gjort det idag eller 10 år senare hade det varit mycket enklare. Idag känner ju alla till stora språkmodeller, ChatGPT, allt möjligt. Hur skulle ni säga att AI-tekniken, eller att ni har utvecklats tillsammans med AI-tekniken? Har ni då implementerat nya metoder? Går det att säga någonting om utvecklingen i ert användande?
Man kan ju säga så här då. Men för det första, som sagt, vår grundläggande arkitektur från Kristoffers skiss på köksbordet fram till idag, grundmodellen har ju varit väldigt konstant. Sen har vi ju bytt ut massa teknologier. Jag menar, när vi började så använde vi MySQL-databaser. Men efter 2 år så hade vi liksom vuxit ur den teknologin då och haft igenom 3-4 generationer hur vi indexerar data. På samma sätt när det gäller den här språkanalysdelen, där är vi väl inne på 3:e eller 4:e generationen. Det första var, kan man säga, regelbaserat i princip. Och sen hade vi små enkla maskininlärningsmodeller. Idag är det deep learning-baserat. Det mest kanske revolutionerande har ju faktiskt varit i år då, när vi har börjat kunna använda de här stora språkmodellerna för första gången för att inte bara bygga den här grafen och så att säga organisera datan, utan även hjälpa analytikerna hands-on att göra sina analyser, att ställa frågor på ett helt annat sätt till systemet. Så vi har väl vuxit med, men vi kanske har pushat på saker i vissa fall lite själva, men i grund och botten så gäller det ju liksom att se när någon ny teknik blir mogen att använda och plocka in den. Så stora tentakler hela tiden på att se vilken teknologi som finns och dyker upp som vi kan använda.
Man skulle kunna tänka sig att man startar med Recall Future idag så skulle det vara lättare då, till exempel. Jag provade själv att gå till GPT och en av de första grejerna vi gjorde var att kunna titta på text och kunna säga vad är det för sorts event där? Är det här texten, finns det en cyber-event där då? Så hade vi våra kollegor där, Lars Olsson, grym kollega. Så skrev han liksom event-extraktorn som liksom kanske kunde ge farsi eller persian eller farsi iransk text och kunna se. Beskrivs det en cyberattack här och vem är attackerare och vem är målet då? Så här. Då har vi skrivit massa kod om det här då. Farsi var extra svårt tror jag, för det fanns ingen som riktigt hade gjort det där. Vi frågade våra kompisar på NSA och Mossad och alltihopa, så ingen hade gjort det liksom. Så, här. Så det, vi fick gräva djupt för att komma igång med det här. Till och med då jag glömt bort allt jag kan om programmering. Jag går till GPT och så säger jag write me a event extractor for Persian language that figures out if there's a cyber attack and pull out the target and the attacker. Så här, tjup, och så bara pluppar den ut kod med rätt bibliotek och da. Så då kan man tycka att antingen att det betyder att det skulle gå mycket lättare. Ja, jag tror att andra sidan så det hade kanske verkat lite för lätt att börja med de grejerna idag jämfört med då. Och det som visar sig idag så är det inte den biten som gör att vi vinner idag, utan det är andra grejer. Det kanske var försiktigt med att säga varför vi vinner eller inte. Men en anledning till att vi vinner är att vi över 13 år här har byggt upp en formidabel datamängd. Att det är en av de bästa intelligence holdings som finns i världen då. Det kanske FSB-källan i Lubyanka Square har ett bättre sätt med intelligence holdings än vad vi har. Men våra är up there liksom. Och den datamängden. För i slutändan här, det finns massa fina AI-metoder och vi försöker uppfinna ner nya. Och Staffan har varit väldigt bra på att bygga ett grymt, grymt team här då. Och vi kan försöka lyckas bra på några specifika saker då, där vi kan göra net nu, eller vad ska man säga, liksom göra verkligen nya saker. I många fall handlar det bara om vad andra folk har gjort. Det som är verkligen intressant är vår data vi har. Och sen kunna oavsett om man ska bygga en ny metod eller kunna analysera med andra folks metoder och så sätta ihop det på ett bra sätt. Så där ligger ju fortfarande vad det är som vi verkligen är duktiga på. Staffan, makes it sense, eller?
Ja, men absolut. Jag skulle lägga till också att man, det är ju lätt att tro att det bara är liksom de här små AI-bitarna som är viktiga. Men om man tittar på det nu ingenjörsmässigt, så är det ju liksom att kunna göra detta storskaligt, så gigantiskt storskaligt som vi gör det, att kunna göra det i realtid på ett robust sätt. Och att dessutom göra det på ett ekonomiskt hållbart sätt. Det är ju det som är det ingenjörsmässiga detta, tycker jag. Liksom att man kombinerar så att säga funktion med att det skalar och robust. Och att det faktiskt går att tjäna pengar genom att man bygger det effektivt. Då. Mm.
Och att det kan funka 24-7 liksom, med hög uptime. Liksom. Det här är ju inte någon sån här, det är inte din, liksom så här kul litet projekt där. Utan det här står och går på de största bankerna i världen. Har det inkopplat i realtid sina säkerhetssystem för att inte folk ska komma och stjäla miljarder hos dem. Liksom. Så här. Det här står och går på kritisk kritisk infrastruktur i Ukraina, där de håller på att skicka robotar på dem samtidigt som de försöker hacka sig in för att förstöra infrastrukturen och inifrån. Liksom. Så det är liksom, det är ingen Mickey Mouse det här. Liksom, det kan inte liksom funka. Det är inget sådär, det är inget projekt liksom. Det finns många, folk bygger ett projekt liksom. Det här är liksom, det här måste funka. Och gör det inte så händer riktigt dåliga saker liksom. Så som Staffan säger, det finns själva den här köra systemet liksom. DevOps-varianten, folk kan man väl kalla det liksom. Att det här är ett riktigt system liksom som är superkritiskt för många då.
För att driva hela den här stora apparaten då, hur många har ni? Vi pratade lite kort om att ni håller på att flytta kontor här i Göteborg för att ni expanderar. Hur många sitter i Göteborg och hur många sitter i USA, andra ställen?
Vi är drygt 1000 personer totalt och vi är väl snart 150 i Göteborg här då. Just nu sitter vi då i ett kontor som har typ 80 skrivbord, så ja, det är...
Kan vi säga att jag avskyr uttrycket sitter? Jag hoppas inte folk bara sitter, utan jag hoppas att folk rör på sig och jobbar. Men så det kanske är bra, Staffan, som du säger att vi har 80 skrivbord, och så kanske blir lite fart i lådan. Det är bra. Men det är en av mina värsta svenska uttryck där. Idag sitter jag här, jag kan bara, please God. Men 150 i Sverige, kanske 80 i Ukraina... Folk, 100 i England, 250 i Boston, 100 i Washington och så resten sprinklat rätt mycket i Sydostasien, på olika ställen, Singapore, Japan, så Australien, så utspritt på de stora ekonomiska centra i världen. Och så de ställen där vi distinkt inte finns då, vi har noll kunder i Ryssland, noll kunder i Kina, uppenbarligen inte liksom the real bad places, Iran och Nordkorea och Kuba, Sudan, den typen av länder. Så vi har ju valt bort stora delar av världen där vi varken har folk eller vi har inga kunder. Liksom. Så ganska rent fantastiskt sätt att på de platserna är ganska naturliga där vi finns.
Ja, nej, jag tänkte lite på det också, just för att ja, många konflikter kanske har en tydlig god sida och en ond sida, eller hur man nu vill uttrycka det, men vissa konflikter är ju svårare att avgöra. Men så ja, hur ser man till att de man säljer sina tjänster till använder det för någonting bra?
För två olika sätt. Först och främst har vi liksom valt på, framförallt på myndighetsfronten, jag brukar kalla det här the West, its allies and its friends. Så här, för, liksom, då tänker man sig så här att västvärlden då writ large liksom, då får, och så är vi på typiskt västorienterat, så kallar vi in Europa, eller vi räknar in Japan i västvärlden, det är lite konstigt liksom, så här. Geografiskt, men så gör vi. Japan är en allied, Malin då allierade med Japan, till och med Sverige allierad numera, inte tidigare kanske så här, Sverige hade varit en vän då. Indien är ju inte en allierad då, utan Indien är en vän på det viset. Så det här sättet att tänka på världen funkar ganska bra då. The Western is friends and its allies. Och sen kan det absolut, som du säger, finnas konflikter däremellan. Jag inte vet, jag, Grekland och Turkiet har varit arga på varandra i 30 år liksom. Eller, och det finns ju massa varianter på sådana prylar då. Och då, det här är ju enkelt sätt. Vi går till kyrkan och aldrig inser vad folk gör, utan vi fokuserar på vårat verktyg och levererar det. Och sen så Grekland och Turkiet, vi har grekiska kunder och vi har turkiska kunder, och det är inte vårt jobb att ge sig in i vad de håller på med i detaljer där. Men däremot så är en bunt grej vårt licensavtal säger att inte produkten får använda för offensiva aktiviteter. Det är en defensiv produkt liksom, så det får alla skriva på. när de gör det. Jag kan också lura oss om det, men det är liksom man, det här. Nummer två så är det ett antal länder vi inte säljer till. Och sen har vi en utökad nollist som vi kallar det liksom på, den kommer jag inte prata i mer detalj, men det, där det finns en nollist på till organisationer vi inte säljer till. Och sen slutändan så gör man även ovanpå allt det där, så gör vi en viss mån en individuell bedömning då. Det är inte, vi har ju inte miljoner kunder, vi har inte hundratusentals kunder, vi har liksom 1800 kunder, och det coola är att vår advokat, General Counsel, tror jag vet vad det är en av dem, och han är jätteligt bra på att fatta när det är någonting konstigt som är på väg att hända. Så jag tror vi har ganska bra ordning på det.
Som sagt, det här är ju då podcasten Svenska Snillen, och ni får ju ses som Snillen här. Ni får Polenspriset för ja, men ert jobb, eran liksom, vad ska man säga, långa karriär inom det här. Och jag skulle vilja gå tillbaka lite och också fråga hur det var, vad det var som gjorde att ni intresserade er för teknik till att börja med. Det här kanske är en mer, har ju inte riktigt med Recorded Future att göra kanske, utan snarare med er att göra. Om vi börjar med dig, Staffan, finns det några tillfällen i ditt liv som du tänker det här är liksom det som grundade ditt teknikintresse?
Ja, det är en intressant fråga. Jag brukar ju säga att jag läste natur på gymnasiet, för jag visste inte vad jag ville bli för någonting i livet. Och sen när jag var färdig med det så visste jag det ännu mindre, så då läste jag teknisk fysik, för då hade jag tagit reda på att då var då man behövde låsa in sig mest i någon viss inriktning. Men jag skulle säga, jag tror det var faktiskt när jag började på Chalmers. Det är faktiskt först, jag var inte sån där som satt och hackade datorer hemma. Jag sommarjobbade lite med det, men det var nog på Chalmers faktiskt, när man läste några av de första kurserna i programmering och sånt där, som jag tyckte att det var jäkligt kul så. Och sen så har jag alltid gillat science fiction, så då är det klart att då kommer man in på det här att man vill gärna bygga en robot eller en intelligent maskin på något sätt. Och nu bygger vi inga fysiska robotar, men jag tror det här liksom att kunna faktiskt förstå hur människor gör saker och att mimika det i en maskin har liksom fascinerat mig länge. Så.
Har du några tillfällen du tänker på, Kristoffer?
Just tillfällen, men jag gick också natur. Så här, det är kanske samma sak där, man inte vet vad man vill göra. Det bara verkar som det är smarta människor där, så det var ett bra ställe att vara. Jag började också på Chalmers, jag var inte tillräckligt smart för teknisk fysik, så jag fick gå på datateknik. Men då tror jag inte heller jag riktigt inte visste vad jag gillade att programmera. Det var ju kul att programmera då, då väntade jag faktiskt kunde lite i alla fall. Och sen så hade jag turen att ramla in vid det tillfället där som kring datavisualisering då, som i någon mån är fortfarande en viktig komponent vad vi gör på Record Future. Jag stammade på det med, jag var på University of Maryland och jobbade med professor där, och då stod man att det här skulle man faktiskt kunna doktorera i, och så liksom bara ramlade in i allt. Men absolut ingen grand master plan för det första, och jag vet inte om det tillfället var nog, det viktigaste av alla de tillfällena var nog när jag sprang på den här professorn på University of Maryland där, som fick mig bara, han sa någonting till mig i stil med att så här, folk har satt grafiska användargränssnitt till datorspel, ordbehandling, ritprogram, liksom allting, men databaser, när vi jobbar med data, har inte grafiska huvud. Är inte det någonting vi borde kunna knäcka? Jag kan se framför mig, vi sitter och käkar lunch på någon sur, liksom inte världens mest spännande matsal på University of Maryland. Och det bara klicka så här, det här skulle vi kunna göra någonting. Så stod vi inte på 24 timmar, 48 timmar där och gjorde någon första variant. Det var inget fantastiskt, men det var alltid, det var något. Och det skulle kunna vara ett bra tillfälle om du vill.
Mm. Recorded Future går ju väldigt bra. Och förhoppningsvis så sitter det en del ingenjörer och entreprenörer där ute och lyssnar. Vad kan man lämna för tips? Går det ens att göra det när man har vuxit så stora? Har man kvar fötterna i liksom de som precis är i början av sin resa?
Ja, jag tror både jag och Staffan träffar massa folk hela tiden. Ibland så är det folk som lämnar, både om man går tillbaka till Spotify, så är det säkert 7-8 bolag som har vuxit därifrån, några är publika, stora, riktigt feta bolag från det, från folk som liksom, och det är folk som har lämnat Record Future och startat ett jättespännande bolag då. Så är det med, jag tror man ska vara oerhört fokuserad, välja ett problem att lösa, helst någonting med, och nu tänker jag väl lite kontroversiellt så här, en snäv marknad, inte försöka springa efter ett stort problem, för då kommer man inte lösa något. Så var fokuserad, litet snävt problem som man kan addera mycket, mycket värde till, och sen jobba absolut stenhårt. Det är liksom inget sånt där med att man ska ta 8 veckors semester och gå hem på fredagar och sånt där, utan var bara all in. De tre är de viktiga tipsen på min. Staffan kan vara andra.
Nej, men jag kan lägga till. Jag brukar säga, framförallt ibland här i Sverige då, så brukar ju folk fråga sig varför det är så få bolag som kommer ut från all forskning vi gör. Och ett av skälen tror jag är att det är, folk vågar inte liksom hoppa helt. Det finns massor med sådana här bolag där det är en professor som driver bolaget på fredag eftermiddagar. Men han, är liksom, han eller hon är inte beroende av det för sin överlevnad. Så att man måste vara dedicerad till att göra saker. Annars blir det liksom inte bra, tror jag.
Men håller du med om det här med att välja ett problem var snävt?
Jag har ju då, till skillnad från Kristoffer, som sagt, varit med i lite andra startups som några har gått helt åt helvete. Och några har gått bra och några har gått jättebra då. Vad heter det? Och det kan man ju se att en gemensam tråd för de som går bra, det är ju att man bestämmer sig för ett problem eller ett problemområde som man ska lösa. Och så förstår man det området. Jag skulle lägga till en grej till också. Det tror jag, det kan man se faktiskt både Spotify och Core Future är jäkligt bra exempel på det, att man ska också vara extremt öppen och lyhörd för vad ens kunder säger att man borde göra. När vi i Spotify tidigt då liksom, vi sprang runt med en fantastisk visualiseringsverktyg där, som vi sa, kan göra vad som helst. Men ingen kund var ju intresserad av att göra vad som helst, utan då hade vi turen att stöta på någon då som faktiskt förstod hur man kunde använda våran data på ett bra sätt.
Mm.
Eller man kunde analysera data på ett bra sätt med verktyget.
Det som blev bra med det då är att då gick det från att prata med vem som helst i världen till att helt plötsligt fokusera på 20 läkemedelsföretag i life sciences. Och inte bara på 20 läkemedelsföretag, utan på en underavdelning. Det är alltså en avdelning, utan en underavdelning inom de 20 företagen. Då. Det är liksom, tänk dig att man går från, liksom, jag kan sälja till vem som helst i princip världen, till 20 företag i 4 länder. Men då visar det sig där då att genom att bli så fokuserade, i det här fallet på ett high value-problem, då, någonting som är väldigt värdefullt, då kan man A, lösa väldigt bra problem, och B, kan få mycket pengar från det då. Så det är ju någon mån samma sak med Record Future då. Då fokuserar vi ursprungligen på så att det här kan användas för underrättelsetjänst. Och vi hade liksom, ska jag inte säga för mycket, men 2 stora amerikanska myndigheter in mind liksom när vi började. Det behöver inte vara James Bond för att räkna ut vem de är. Och sen så började vi fatta att det här problemet är lite större. Det är ett cyberproblem liksom. Det finns lite företag som har det här problemet. Och då kanske det var 30-40 liksom företag. Och sen så, ja, det visar sig att det där problemet blev lite större och större och större. Och nu är det ett jätteproblem då. Då ska man ju någon mån ha tur, men det är liksom både lite blandning av tur och navigation då. Om man gör det samtidigt som man bettar på några bra arkitektur-choices här, som vi pratade om AWS då, liksom här, att kunna hosta, som Staffan sa, och välja databas. Arkitektur som man kan bygga på. Och så lite andra utav de här varianterna på bra arkitekturval. Och gör man de 2, då blir det nästan så när man surfar liksom, att man surfar på fel våg eller surfar på rätt våg. Så jag är en budding surfer liksom, så jag är inte särskilt duktig, men jag vet i alla fall skillnaden att försöka surfa på en bra våg eller en dålig våg. Det spelar inte så stor roll om man är bra eller dålig, det som är viktigt är att vara på en bra våg. Och det är samma sak här liksom, att välja någonting som är snävt och så göra några bra teknikval, då kan det bli bra.
Ja, men det tycker jag är ett väldigt bra tips som man säkert blir glad att ha.
Det är inte så här, det är inte tips här som man bara, ja, det är så jag ska göra.
Nej, det är klart.
Men om man har det som en guiding principle, liksom, ja. Så man sätter sig ner och tänker. Och det svåraste för ingenjörer gillar inte snäva problem. De tänker, men det är matte liksom. Så här, jag har ju byggt matematik liksom, jag kan ju använda det på alla typer av siffror, alla typer av problem, allting. Och så sa de, ja, men du får bara använda den fina matte du har gjort på, bara på ojämna siffror mellan 10 och 20. Liksom, så man säger, och ingenjören i dem blir ju så här. Liksom. Det är liksom för allmänt spatt på att höra den här insnävningen. Men sen över tiden så kan man expandera det.
Det tycker jag också går ganska bra i linje att beskriva ingenjörer så, med hur du, Staffan, valde natur, för då kan man göra allt. Teknisk fysik, för då kan man göra allt. Och sen så gör ni motsatsen och går in och smalnar av.
Ja, men man kan först bredda ut sig lite och sen kan man fokusera så.
Om vi kör en sista fråga. Vad kommer här näst för er och Recorded Future? Mer av samma? Något nytt på gång?
I någon mån så är det faktiskt mer av samma. Då. Liksom, tyvärr har då världen blivit surare och surare. Liksom, så här, det är inte så att... Men det som händer är att jag beskrev internetutvecklingen tidigare. Liksom, och det kommer också betyda att mängden datorer som är sårbara i världen kommer att adderas. Man lägger till en nolla till och lägger till en nolla efter det. Liksom. Och de allra mer datorerna kommer att vara mer och mer ihopkopplade, mer och mer connected. Då. Och det betyder ju ännu mer chanser att ge sig på att göra dumheter med dem. Då. Så det betyder att det finns en jättemöjlighet för oss att fortsätta göra det. Det är kopplat med, så tror jag, och min prediction om världens konfliktbenägenhet här. Vi hade liksom fint på 90-talet och börjat tidigt, 2000 kanske. Nästa 10 år här kommer inte vara roliga. Så de två grejerna är ju bra för Record the Future, så mer av detsamma. Men andra biten är väl, även inte på teknikhållet, så är det nog använda alla AI-prylar nu. Det är väl nog kanske den allra viktigaste, är det inte detsamma?
Jo, nej, men jag höll faktiskt vår första användarkonferens för 10 år sedan, så höll jag ett prat som hette Deeper, Broader, Faster, Better. Och det är liksom, i någon mening är det vi har jobbat på sen dess, att liksom gräva oss djupare ner och samla in mer data, att liksom bredda insamlingen och sen att göra bättre analys. Att vi brukar prata nu om att vi ska flytta analytikerna till höger, det vill säga allting som går att automatisera med AI-teknik ska vi försöka automatisera så att de kan få tid över till att fokusera på de här, vad kallar det, högre kognitiva processen, att analysera och fatta grejer, men att ge dem mer och mer stöd hela tiden. Och det, som jag sa innan, vi är inte färdiga än med det. Det kan vi hålla på med 10 år till.
Det är lite unikt område det här med att göra underrättelseprylar. Det är inte helt unikt, men ganska unikt. Om du gör annan typ av analysprylar, du analyserar, inte vet jag, säljanalys eller tillverkning eller logistik eller något sånt, så ändras inte så himla mycket hela tiden då. Det finns ingen motståndare i den datan. I vår analys, så när vi kommer på något clever och vi publicerar en rapport om det, eller vi ger tillgång till data till våra kunder eller vad det nu må vara. Det finns ju motståndare på andra sidan. Det finns folk på Ministry of State Security i Kina eller på GRU eller SVR eller FSB i Ryssland, liksom, på det här jag pratar om, Lubyanka Square. Det sitter folk, kanske inte just på det, de sitter på en byggnad över från Lubyanka Square och analyserar vad företag som Record Future gör. Det betyder att man kan liksom inte bara bygga Record Future och sen gå hem, utan vi måste vara där varje timme, varje dag, varje, liksom, vad det nu må vara, och konstant skruva på saker och ting. Så det är liksom ett, jag vet inte vad man kallar det, katt och mus-spel här som pågår varje sekund. Liksom. Och det är ju det som gör det spännande, men det betyder också att man aldrig riktigt får sova.
Nej, jag förstår det. Och med det så tycker jag att vi låter dig återgå till att skruva på ännu mer saker då. Och så tackar vi jättemycket Kristoffer Ahlberg och Staffan Truvé för att ni var med här idag.
Tack.
Tack till Staffan Truvé och Kristoffer Ahlberg. Och tack till dig som har lyssnat på detta avsnitt av Svenska Snillen med mig, Bill Borå. Research har gjorts av Peter Ottsjö. Lyssna gärna på de tidigare avsnitten av Svenska Snillen där Ny Teknik intervjuar framstående innovatörer och ingenjörer. Har du frågor får du gärna höra av dig till redaktionen@nyteknik.se. Svenska Snillen görs av Ny Teknik i samarbete med Sveriges Ingenjörer.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.